Välkomna till ett ljudprogramblad om 2024 års upplaga utav morgondagens operastjärnor, i år kallad Maktens nycklar.
Flera år i rad, dock senast 2019, har examensstudenterna i operasång från Stockholms konstnärliga högskola varit i Karlstad för att tillsammans med Värmland Opera presentera en examensföreställning. Nu är det äntligen dags igen. På Värmland Opera kan alltså dessa morgondagens operastjärnor få tillgång till scenografi, rekvisita, kostymer och framförallt en hel orkester. Allt leds av dirigenten Andreas Hansson. Elevernas lektor och regissör Stina Anker har i år valt ut scener ur tre italienska operor och gett föreställningen samlingsnamnet Maktens nycklar. Vi träffar Stina i Operakaféet där hon berättar om föreställningen och de olika scenerna.
Vad gör du här? Och vem är du?
Jag är regissör och jag är lektor i musikdramatisk gestaltning på SKH Opera, vilket betyder Stockholms konstnärliga högskola, på operaavdelningen. Tidigare känd som Operahögskolan i Stockholm. Och jag är här för andra eller tredje gången i ordningen, tror jag, med examensstudenter och en examensproduktion. Så det är våra kandidattreer som gör sin slutproduktion och ger sig ut i operavärlden. Så det är deras final som vi visar här i Karlstad.
Och vad kommer vi få se?
Ni kommer få se olika operor, tre stycken scener ur tre olika stycken, och det blir en italiensk afton, kan man säga. Det är Bel Canto opera av Donizetti och Bellini, fantastiska, dramatiska, underbara koloraturslingor, och mycket dramatiska material är det. Och sen efter paus så blir det något helt annat, då är det komedi. Ett stycke som heter Le Donne Curiose, som betyder de nyfikna kvinnorna. Ja, ganska exakt betyder det. Och är komponerad av en italiensk tonsättare vid sekelskiftet som hette Wolf Ferrari. Alltså som, han hade både tyskt och italienskt efternamn. Ferrari som bilen, jag vet inte om han har något med den att göra precis, men han heter så i alla fall. Det är en otroligt kul pjäs. Ett libretto som bygger på en komedi av Goldoni. En riktig sån där komedi som gränsar mot farsen verkligen, med rötter i Commedia dell'arte. Så det blir dramatiskt och tragiskt, skulle jag säga, före paus, och komiskt efter paus.
Kan du berätta mer om handlingen lite grann i Anna Bolena till exempel?
Absolut. Anna Bolena, som då Donizetti har skrivit, handlar om den engelska drottningen Anne Boleyn, som då har blivit Anna Bolena på italienska. Och om hennes sista dagar i livet. Hon blev ju halshuggen av sin make, Henrik den åttonde. Så vi möter henne när hon är fängslad i våningen där i Tower of London. Och Henrik den åttonde har intrigerat mot henne så att hon är anklagad för förräderi, falskt förstås. Och han har bestämt sig för att han istället älskar hennes hovdam, Jane Seymour, som ju sedermera blev drottning också. Den tredje i ordningen av hans alla drottningar. Och det här är en stor uppgörelse mellan dem när Anna Bolena inser att Jane, eller Giovanna som hon heter på italienska, är den kvinna som helt enkelt tar hennes plats. Och de är också väldigt nära väninnor, hon är hennes första hovdam. Så det är en väldigt dramatisk uppgörelse mellan de två kring den här insikten, kan man säga.
Anna Bolena är tonsatt av Gaetano Donizetti,
som föddes 1797 i Bergamo, vilket ligger i Lombardiet, där han också avled 1848. Lombardiet låg då i det dåvarande österrikiska kejsardömet. Under sin 51-åriga levnad skrev han ett stort antal operor på både italienska och franska. De representerade ett övergångsstadium i den italienska operakonstens utveckling mellan Rossini och Verdi. Förutom i Italien verkade han också i Paris och i Wien. Hans första stora internationella succéopera var Anna Bolena från 1830. En av fyra operor som berör Tudor-tiden i den engelska historien. Andra exempel på Donizetti-operor som lever än idag är Lucia di Lammermoor från 1835, Regimentets dotter och Le Favorite, båda från 1840. I sina allvarliga operor utvecklade han särskilt den dramatiska tyngden och operagenrens emotionella innehåll. Hans komiska operor, till exempel L'Elisir d'Amore eller Kärleksdrycken på svenska från 1831, drivs av en sprittande kvickhet och glädje. Donizetti var, förutom att han var en högt aktad tonsättare, även ett föredöme och en idol, man kan säga mentor, för kommande operakompositörer som till exempel Bellini och Verdi. Efter denna dramatik fortsätter föreställningen med Vincenzo Bellinis version av Shakespeares Romeo och Julia, Capelletti e Montecchi.
Och Romeo och Julia-historien då.
Sen har vi då Bellinis version av berättelsen eller dramat om Romeo och Julia, som på italienska heter I Capuleti e i Montecchi, alltså de italienska efternamnen på de här två familjerna som ligger i strid med varandra. Och det är en liten variant av historien, och den stora skillnaden är väl egentligen att, tycker jag, Romeo-karaktären, för han är ju liksom mer som en oerhört poetisk yngling, väldigt förälskad hos Shakespeare. Här är han huvudledare, han är ledare för hela sin släkt och sin familj, och ganska stridig person. Han är på väg att anfalla hela huset Capuleti för att röva bort Julietta, helt enkelt. Och han vill att de ska rymma tillsammans, och hon vill faktiskt inte det, för att hon är väldigt kluven mellan sin plikt mot sin far. Hon är nämligen bortlovad till en annan man, så det är en klassisk sån där hederskonflikt verkligen för henne. Men det, så vi möter de två i den fighten, eller vad man ska säga, som ju också är ovanlig i den berättelsen. Den finns ju inte hos Shakespeare. Och sen i nästa scen så möter vi dem när Romeo helt enkelt kliver in i med alla sina män utanför huset. Vi har ingen kör med oss. Men de står utanför och hotar och liksom tar strid för henne. Så vet man inte riktigt hur det där slutar när vi lämnar scenen, så att säga. Det utvecklar sig sen.
Vincenzo Bellini levde mellan 1801 och 1835 och blev 33 år. Om dina kompositioner sjunger kommer din musik med säkerhet att behaga. Därför, om du tränar upp ditt hjärta att ge dig melodi och sedan presentera den så enkelt som möjligt, kommer succén att vara säkrad. Du kommer att bli kompositör. Annars kommer du att sluta som en god organist i någon by, sade operakompositören och den konstnärliga ledaren för musikkonservatoriet i Neapel, Niccolò Antonio Ciangherelli, till sin unge elev Vincenzo Bellini, som han behandlade som sin egen son. När Bellini så gick bort 33 år gammal 1835 var hans namn och operor redan odödliga. Han föddes i Catania på Sicilien 1801 och mellan 1827 och 1831 skapade han fyra mästerverk. Il Pirata, I Capulet e Montecchi, La Sonnambula, alltså sömngångerskan, och Norma i samarbete med librettisten Felice Romani i Milano. Lite senare under 1800-talet var detta opera som den svenska världssopranen Jenny Lind firade stora triumfer i. Bellini utvecklade bel canto-traditionen, alltså vacker sång, och hade Haydn och Mozart som förebilder. Han strävade efter klarhet, elegans av form och melodi. Tack vare hans långt flytande melodiska linjer kallades han Svanen från Catania. Hans sista stora succé innan hans tidiga bortgång blev I Puritani, som hade premiär i Paris i januari 1835. Efter paus presenteras så den sista italienska operan denna afton. Le Donne Curiose av Ermanno Valferrari, som komponerades vid förra sekelskiftet. Stycket har ena foten i den borgerliga salongskomedin och den andra i commedia dell'arte-traditionen.
Du har kallat hela den här, alla de här tre tillsammans, för maktens nycklar.
Jag har kallat det för maktens nycklar, och det namnet hittade jag faktiskt hos, egentligen via den här komedin av Wolf Ferrari. För den handlar om, den utspelar sig i borgerlig miljö, där ett gäng herrar har startat en herrklubb där det är kvinnoförbud. Inga kvinnor är tillåtna där, och det här leder till att deras hustrur och döttrar och så vidare är väldigt nyfikna, för att inte säga oroliga, över vad det är som pågår och spekulerar ganska vilt i det. Och till slut, efter mycket mankelemang, lyckas lura till sig nycklar till denna klubb för att ta reda på vad som händer där. Så långt kommer aldrig vi. Vi kommer aldrig till sista delen. De tar sig in så småningom. Men det var den där, och det var därifrån jag associerade kring det temat om att det är liksom kvinnor som är... Anna Bolena är bokstavligen inlåst. Hon är husarrest. Och Julietta är också inlåst i sin liksom familj på något sätt. Och sjunger om det till Romeo också när han säger att nu flyr vi. Hon säger att jag kan inte det. Världen för mig är innanför de här portarna. Det är så. Och det, där blev det någon sorts symbol för det här med kvinnorna som inte har, de är precis på väg att förlora makten över sina liv faktiskt, i alla tre stycken, fast då i väldigt olika tonarter kan man säga. Och där kom jag på titeln helt enkelt.
Ermanno Wolf Ferrari hade en italiensk mor och tysk far. Han föddes i Venedig 1876 och lämnade jordelivet i samma stad 1948. Han valde tidigt att gå i sin fars fotspår och bli bildkonstnär. Som barn var han en driven pianist, och bildkonsten fick så småningom ge vika för tonkonsten. Han studerade komposition och kontrapunkt i München och skrev sin första musik på 1890-talet. Vid 19 års ålder etablerade han sig i Venedig, gifte sig och blev far. Han träffade där operagiganten Verdi och hans librettist Boato. Den första operan av Wolf Ferrari som spelades var Cenerentola, alltså Askungen, som mottogs svalt i Italien men som blev desto mer uppskattad i Tyskland. Wolf Ferrari började nu transformera den venetianske pjäsförfattaren Carlo Goldonis vilda och dråpliga farser till komiska operor. Konceptet blev en internationell succé och i början av 1900-talet var Wolf Ferraris operor bland de mest spelade i världen. Le Donne Curiose, Nyfikna fruar, hade så sin urpremiär i München 1903 på Residensteater och sin Stockholmspremiär på Kungliga Opera 1907. En opera med rötter både i Goldonis salongskomedier och i Commedia dell'arte-traditionen gjorde sitt segertåg världen runt. Gustav Mahler dirigerar operan på Hovoperateatern i Wien 1905 och 1912 har den sin amerikanska premiär med Arturo Toscanini som dirigent på Metropolitan Opera i New York. 1939 blev Wolf Ferrari professor i komposition vid Mozarteum i Salzburg. Förutom hans populära operor skrev han också mest i början och i slutet av sin karriär i instrumentalmusik, bland annat en violinkonsert som uppförs frekvent.
Du har hört ett ljudprogramblad om 2024 års upplaga av morgondagens operastjärnor, i år kallad Maktens nycklar. Medverkade gjorde Björn Edvard, Pernilla Edvard och Stina Anker.